Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Jag har uppfunnit en ny disciplin inom tänkandet. Eller, ja, jag tror i alla fall att jag har det. Eller, jag har i alla fall uppfunnit ett ord som inte använts tidigare, tror jag. Hur som helst så är ordet filosofologi. Och vad tänker jag mig att det betyder då? Jo, ordet filosofi härstammar ju som säkert många vet från grekiskans filos och sophia. Vilket betyder kärlek till visheten. Och logi, som också kommer från grekiskan logia. Det betyder ungefär läran om någonting. Logia är också besläktat med ordet logos, som i sin tur betyder ord eller förnuft. Och det svenska ordet logik kommer härifrån. Men, summa summarum, det är att jag med den här nya disciplinen filosofologi vill försöka reda ut logiken bakom visheten och meningen med varför en människa ivrigt och uthålligt borde söka vishet. Och den första givna frågan blir då såklart vad som menas med vishet. Och genom världshistorien har det verkligen ägnats mycket tanketid åt att försöka förklara just det. Men jag tycker inte att vi ska ödsla så mycket tid på att prata om vad Sokrates och Augustinus och de andra grabbarna hade att säga om det. Utan i största ödmjukhet tycker jag att vi kan nöja oss med min egen definition av vishet. Och den lyder så här. Vishet är att kunna omsätta det teoretiskt goda till handling i ett konkret sammanhang. Eller annorlunda uttryckt, vishet är att kunna ge goda ord en kropp. Vishet handlar inte om att vara smart eller intelligens. Som en intelligent person kanske du fattar nya saker på 2 röda sekunder och din analysförmåga är strålande och problemlösning är aldrig ett problem för dig. Men intelligens har ingen särskild riktning ur ett moraliskt perspektiv utan är ett instrument bara. Som används till diverse tänkande och som sen kan ta sig uttryck på både destruktiva och konstruktiva sätt. Eller så kanske det inte tar sig uttryck alls, för man kan ju hålla alla tankar inom sig bara. Men vishet däremot, den är både moralisk och praktisk, tänker jag mig. Jag tycker det är ganska intressant att det enligt hebreisk-judisk vishetstradition tydligen alltid finns någon form av reaktion, ett gensvar kopplat till verbet att höra. Med andra ord så kan man inte säga att någon har hört om det inte skett en reaktion hos den som ordet riktar sig till. Om jag till exempel ber dig skicka mjölken så räcker det alltså inte med att du uppfattat ljudet av min röst och till och med förstått vad jag vill för att kunna säga att du har hört. Det är först när du omsatt budskapet i handling. Men då tänker jag så här att är det inte ganska vanligt att vi människor i vår tid och i vår del av världen vi får ta del av väldigt mycket information och att vi tack vare en gedigen upplysnings- och utbildningstradition dessutom har goda förutsättningar att förstå informationen. Men att det ändå är som att det vi har fått höra väldigt snabbt glider av oss. Och istället för att fundera på vad det hörda skulle kunna betyda för våra egna liv och vardagsval så har vi istället strax glömt det. Det är som att vi inte riktigt lyckas se kopplingen mellan teori och praktik, mellan delar och helhet, mellan det egna vardagliga livet och orden. Var inte bara ordets hörare utan också dess görare. Så skrev visst aposteln Jakob för 2000 år sedan. Och så fortsätter han att skriva i sitt brev i Nya Testamentet att den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Ja, jag vet inte. kanske hade människor redan på Adams tid svårigheter med att ta sig den tiden att grubbla tillräckligt länge på sånt som är viktigt, så att det till slut ger en praktisk konsekvens i vardagen. Det är mycket som vi människor har hört genom världshistorien utan att egentligen ha hört det. Beirut av Yasmine Hamdan. Ett exempel jag ofta tänker på när det gäller det här med att höra men att ändå inte höra så att man reagerar, det är det här med klimatkrisen. Det finns ju massor med ackumulerad kunskap tack vare alla superduktiga experter, och eftersom informationen är tillgänglig och kommunicerad så vet de flesta av oss exakt hur illa ställt det är med klimatutvecklingen på jorden. Och tack vare kompetenta forskare och välutvecklad, tillgänglig, avancerad teknik så vet vi vad som krävs för att vända utvecklingen och hur vi skulle kunna göra det. Men det som verkar saknas är vishet. Vi har inte förmågan att använda det vi vet som ett verktyg för att göra rätt. Och nu kanske någon tänker att klimatkrisen, det var ett dåligt exempel, för det är så abstrakt. Och visst, är det lätt att resignera och tänka att ja, vis eller inte, så kan jag i alla fall inte påverka något när det gäller klimatet. För det är inte på min nivå. Det är ju världsledare och politiker och företagsledare som har makt att påverka. Så är det någon som borde vara vis, så är det dem. Och det är ju i och för sig sant att sådana personer har ett större område som de har inflytande över, jämfört med den som bara är en vanlig liten världsmedborgare. Men min poäng är att den intressanta frågan inte är hur mycket just jag kan påverka resultatet i slutändan, utan att det istället handlar om att fundera på hur just jag ska idka vishet utifrån min situation, min position och mina förutsättningar. Jag menar, även om jag i jämförelse med andra inte har ett stort område där jag kan utöva inflytande, så har jag fortfarande ett område. Så långt som min lilla arm sträcker sig, så långt jag når, hur ska jag handla inom den radien så att det blir vist? Till exempel utifrån vad jag vet gällande klimatet. Hur bör jag agera, alldeles oavsett vad världsledarna gör? Hur ska jag prioritera när jag konsumerar? Hur ska jag uppfostra mina barn när det gäller hållbarhet? På vilka sätt kan jag på min arbetsplats eller genom mitt yrke påverka i en viss riktning? Finns det några principer som jag vill ta hjälp av i vardagen för att lättare kunna leva mitt liv lite mer i linje med det jag vet är gott? Kort sagt, hur ska jag omvandla goda ord till praktik? Min egentliga poäng med att nämna klimatet som exempel är alltså inte att jag vill presentera en lösning på krisen. Men min poäng är att lyfta fram visheten som ett egenvärde. alldeles oavsett om jag genom att agera vist lyckas rädda världen eller inte. Jag tänker mig att vishet inte är ett medel eller en metod för att nå ett annat mål. Utan att söka vishet, det är inte en fråga om effektivitet. Istället menar jag att det handlar om att... Ja, det handlar väl om att vara människa med lite djupare rötter.
Något mer bortom staden och bergen. Det finns något mer än dit vindarna driver. Det finns något mer än det som toner beskriver. Ingen förälskelse kan ta mig dit.
Det finns något mer med Anders Widmark och Helene Sjöholm. Ytlighet är vår tids förbannelse. Det stora behovet idag är inte fler intelligenta människor eller fler begåvade människor, utan fler människor med djup. De orden är inte mina, utan Richard Fosters i boken Vägar till glädje. Men jag tror att han har rätt. Det är svårt att hitta någon slags botten i den här kunskapsfloden som vi lever i. Så istället så flyter man bara med och håller sig på ytan. Håller sig till det ytliga. Men tänk om vi ville bestämma oss för att göra annorlunda. Alltså verkligen bestämma oss för att medvetet göra annorlunda. Att söka djup istället för flyt. Att söka långsam vishet istället för snabba svar. Grejen med vishet är ju den att det krävs lite reflektion för att komma fram till ja, dels vad som är det rätta eller det goda och sen ett varv med funderationer till för att komma på hur man ska agera i enlighet med det rätta eller det goda. Så tid till reflektion, det är något som jag tror är en nyckel om vi vill gå in i det här inre rummet eller lärosalen där vishet kan komma till tals och kanske lära oss ett och annat. Alltså, jag är ju lärare till min profession, så jag är väldigt intresserad av sånt här som, ja, som rör lärande och hur det går till. Och det finns något som kallas reciprok undervisning. Reciprok undervisning, det är ett så kallat fint ord för något som lite enklare kan kallas dialog, kort och gott. En dialog, alltså ett utbyte där man genom samtalet och språket får syn på sånt som man inte sett tidigare. Man upptäcker tankeprocesser som varit omedvetna förut. Och här tror jag alltså att vi kan finna nyckel nummer 2 till visheten. Samtalet. Tänk om vi i större utsträckning skulle börja utnyttja tiden då vi ses till att faktiskt samtala om sånt som är lite svårt, lite viktigt, lite djupt. På så vis så kanske vi kan hjälpa varandra att bottna lite mer.
Kan låta cynisk med filosofi, försöker ändra min stil, på något sätt bromsa mitt driv. Jag hustlar cash och jag gör det med stil, men jobbar med mig själv, försöker ändra mitt liv. Jag måste bort härifrån, det är inte sunt. Samma gamla snack, samtalsämnen går runt. Ibland jag tänker tillbaks på min barndom, tedde sig. Fick en moral som jag tror kan ha räddat mig. Solidaritet är det enda jag vet, både tänker och ser på det sättet att mer. Miljön den blir hårdare, terrängen blir svårare. Vi jagar efter droger, exakt det var stålade. Förblindade, förtrollade, kokade och skollade. Vi bygger upp ett samhälle där en stor del blir nollade. Klassskillnader med barnfattigdom för nästa generation, det är ingen bra situation. Snabbare fram, hela vägen där horisonten är grann. Guld och gröna skogar, vi skottar och plogar. Och de som står i vägen, de får smaka på knogar. Jag är likadan för jag lever idag. Drapp mitt strå till stacken och jag gjorde det bra. Vem är jag, hur betraktar de mig? Men frågorna jag ställer säger mer om mig. Det är min osäkerhet, du kan kalla det ångest. Hela kroppen den skakar, så snälla håll om mig. Ett lyxproblem, men det är en vardaglig scen. Mycket vill ha med, det så vi bygger problem. Efter något och inga drömmar är fel,
men jag kan se alla förändringar, det vill säga problem.
Några de får mera medan flera de får mindre.
Folk har slutat bry sig så länge de får sin grej.
Kalla fakta, det är samhällets tumör.
Jag kan inte blunda för det här, för det är sanningen vi hör.
Vi har förlorat våran själ någonstans på färden, tappat konceptet och fått fel bild av världen.
Thank you.
med Petter och Daniel Adams Ray. Det där med goda samtal alltså. Samtal som får vara lite svåra. Det är något fantastiskt. Jag har en vän som heter Sara. Och hon är en kollega också för övrigt. Men hur som helst så har vi haft någonting som vi kallar för domedagsfika. Ja, precis. Det låter kanske dramatiskt. Men att domedagsfika, det innebär helt enkelt att man sitter exempelvis på en balkong med en kaffekopp i handen. Och så pratar man om den eventuella klimatångest som man har på grund av den där klimatkatastrofen som jag nämnde tidigare som ett exempel på område där det är lätt att tappa bort visheten. Ja, hur som helst, efter det att man har luftat sina funderingar så försöker man komma fram till hur man ska reagera och agera i situationen. I ett sådant samtal kan man verkligen komma fram till bra och givande saker. Ja, som jag upptäckte i alla fall. Så domedagsfika, det är därför något som jag verkligen rekommenderar. Sen kan man kanske man hellre kalla det för något annat. Och ja, men då går ju det såklart bra. Goda samtal. Det är kanske ett begrepp som funkar bättre för fler. Men för att ta ett annat exempel på ett sammanhang där vi verkligen behöver vishet och därför goda samtal, så kan vi nämna den flyktingkatastrof som världen upplever nu. Även här kan alltså en fika på en balkong med ett djupt samtal vara till hjälp för att försöka hitta svaret på ja, men hur man agerar vist i den här tiden. Det vill säga hur jag på ett gott sätt kan påverka så långt som min inflytande sfär når. När Sara och jag satt där på balkongen i somras så resonerade vi oss fram till att med anledning av hur världen ser ut idag och hur det påverkar vårt samhälle så finns det bland annat en viktig grej som vi vill öva på och som vi vill uppmuntra människor i vår omgivning att öva på, nämligen inlevelseförmåga. Att öva sig i att försöka sätta sig in i andra människors situation och andras sätt att tänka. Det är en otroligt viktig förmåga i dagens samhälls- och debattklimat. Inlevelseförmåga är en förutsättning för att kunna förstå varför andra agerar och säger som de gör. Och förståelse leder förhoppningsvis till mer tålamod med olikheter. Vilket i sin tur gör att man orkar fortsätta ett samtal trots att man tänker olika. Ja, men istället för att avfärda personen i fråga genom att döma ut honom som en idiot eller kategorisera henne som en främling. Inlevelseförmåga är också en förutsättning för att kunna känna med andra människor. Och därmed att lättare kunna se vad jag kan göra för andra människans skull. Det blir lite lättare att befria sig från sin egen bekvämlighet ju bättre jag kan se och känna andras behov. Så jag tror att inlevelseförmåga, det är nyckel nummer 3 till vishet.
Jag satt här om dagen och läste min tidning en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt och som än efter en tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kroka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på taniga ben. Och hon hoppas och tror och hon bönar och ber att det inte ska vara för sent. Och flickan är liten och hennes hår är så ljust och hennes kind är så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart och om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet med en skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme för det som är riktigt och sant. Hon springer med tindrande ögon. Hon springer på tal. det som pappa har sagt. Finns det liv är det aldrig för sent. Och jag började darra i vånda och nöd. Jag skakade av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skadskjuten kråka och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på taniga ben. Och jag bönar och ber fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent.
Flickan och kråkan med Sofia Karlsson. För att kunna leva sig in i en annan människas situation så måste jag först och främst lära mig lyssna. Och när vi nu kommer in på lyssnandets konst så vill jag så här till sist ändå referera Sokrates. Trots att jag inledningsvis på ett mycket högmodigt sätt påstod att vi kunde nöja oss med mina egna definitioner om vad vishet är. Men grejen är den att jag med hjälp av Sokrates vill lyfta fram några tankar kring ödmjukhet. Sokrates var nämligen inne på att vishet bygger på att man är medveten om hur begränsad den egna kunskapen är. Och det är viktigt så att man inte tror sig veta sånt som man faktiskt inte vet. Med andra ord bör man enligt Sokrates vara villig att lyssna till vad andra har att säga. Och att resonera mer om utan förutfattade meningar. Stolthet gör att man bara söker sånt som bekräftar det jag redan bestämt att jag vill tycka eller tro. En krampaktig och räddhågsen stolthet. Det förhärdar med andra ord tänkandet så att det stelnar. Men en nyfiken ödmjukhet, det kan ge en grogrund för den dynamiska visheten att växa. Och nu ser jag framför mig hur vi i, tillsammans i Örnsköldsvik kommer börja hjälpa varandra ännu mer i en strävan efter vishet. Hur det runt middagsbord och fikarast, kaffekoppar kommer börja äga rum många fler samtal av det lite svårare slaget. Där vi övar ödmjukhet och inlevelseförmåga. Och att vi tar oss tid för reflektion när vi försöker lista ut hur vi ska omsätta det teoretiskt goda till praktisk handling. Min avslutande reflektion blir den här. Att när man ser alla problem och all oro runt omkring sig så kanske man ibland ställer sig frågan, vart är vi på väg? Hur är det ställt med människorna? Och alldeles oavsett om man har ett positivt eller ett negativt svar på den frågan så hoppas jag att jag personligen i alla fall ska kunna agera mer vist. Så långt det kommer an på mig. Så långt som min påverkanssfär räcker.